Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden från Uppsala universitet. Jag heter Anja Håkansson och är civilingenjörsstudent i molekylär bioteknik. I dagens avsnitt kommer vi att undersöka vilken roll kreativitet, estetik och hållbar design har i teknikbaserat entreprenörskap. I dagens avsnitt gästas vi av ingen mindre än universitetsprofessorn och serieentreprenören Sara Mangsbo. Sara är medgrundare till de innovativa bioteknikföretagen Immuneed, Vivologica och Strike Pharma. Utöver detta arbetar Sara även som utvecklingschef på det norska företaget Ultimovax, ett läkemedelsbolag i kliniskt skede som strävar efter att utveckla ett universellt vaccin mot cancer. Sara har belönats med flera priser för sitt innovativa arbete, däribland Årets entreprenör 2019 av Veckans affärer och Järnäpplet 2020 av Uppsala universitet. Varmt välkommen till Entreprenörskapspodden, Sara Mangsbo.
Tack!
Hur känns det att vara här?
Men väldigt roligt. Jag tycker de här samtalen är spännande och väldigt mycket nya perspektiv som jag får med mig från de här samtalen. Så det är roligt att bli hitbjuden. Tack!
Ja, vad roligt. Skulle du kort vilja berätta lite mer om dig själv?
Ja, absolut. Sara Mangsbo, professor vid Uppsala universitet, institutionen för farmaci. Jobba med läkemedelsutveckling och framförallt med biologiska läkemedel, vilket betyder att vi använder olika typer av substanser som kommer från kanske celler eller från proteiner som vi kan producera genom cellfabriker, kanske man kan säga. Och sen har jag också startat ett antal företag genom åren, så att bland annat Immuneed som det första företaget som jag var med och medgrundade. Sen har jag medgrundat Vivologica och Strike Pharma och också varit med i en process där vi har sålt av ett bolag till Ultimovax som är ett börsnoterat bolag i Norge men som också har ett dotterbolag här i Uppsala, Ultimovax AB.
Så den första delen av podcasten handlar alltså om kreativitet. Och innan vi går in på vad litteraturen säger om kreativitet så tänkte jag fråga vad kreativitet är för dig. Hur använder du dig av kreativitet i ditt arbete både som universitetsprofessor och entreprenör?
Ja, alltså jag är ju en person som älskar kreativitet. Det är ju det som gör att jag gör det jag gör, tänker jag. Ända sedan jag var barn kan jag bara minnas att jag tyckte att skapa var det roligaste. Och sen kanske vad jag skulle skapa inom var underordnat då. Men kreativitet idag, jobbmässigt, handlar ju väldigt mycket om det lilla liksom, projektet kanske. Att bryta ner saker i delmoment. Läkemedelsutvecklingen kanske bryts ner i en att hitta en läkemedelskandidat och designa olika varianter och testa de varianterna. Och kreativiteten kan också lika mycket bestå i att försöka analysera data, kreativt förstå vad datan säger oss, använda, det är ju inte kanske en kreativ process i sig, använda all kunskap jag har från många olika delar under min utbildning och senare för att kreativt applicera det i en datahantering och analysförståelse. Mm. Men kanske också att bidra med kreativa tankar idag till andra som är i början av sin karriär och kanske behöver bara en liten hjälp på traven till att hitta vägen för deras kreativitet.
Ja, intressant. Det är roligt det du säger, för vi kommer gå in på det snart i podden.
Okej.
Ja. Så, jag tänker ta den första frågan. Så, Chita Valia, biträdande professor i management vid Brandfords universitet, försöker i artikeln A Dynamic Definition of Creativity från 2019 på ett nytänkande sätt att sammanfatta olika definitioner av kreativitet. Valia kommer fram till att kreativitet är en pågående handling oberoende av den kreativa processens framgång. Och Valia menar att den har oberoende av framgången fördelar för samhället i stort. Detta genom att belysa problem och inspirera andra till att försöka lösa det med sin kreativitet. Vidare menar Vali att originaliteten och värdet av en innovation inte omedelbart är mätbar utan bäst förstås genom att analysera olika perspektiv över tid. Och du har redan varit inne lite på det här. Mm. Men Sara, du är verksam inom de två läkemedelsbolagen Strike Pharma och Ultimovax. Och inom läkemedelsindustrin så tar det vanligtvis väldigt lång tid från att en möjlig läkemedelskandidat upptäcks till dess att den når marknaden som godkänd produkt. Håller du med Vali om att kreativitet är en pågående handling? Och har det varit ett problem för dig att hitta värde i arbetet du utför inom läkemedelsindustrin där belöningen ligger så långt fram i tiden på grund av det här?
Jag håller med om att jag tycker att det är en pågående handling.
Mm.
Jag håller också med dig om perspektivet att läkemedelsutveckling liksom slutbelöningen eller målet, visionen är ju att det ska bli ett godkänt läkemedel som kommer en patient i gang. Men i och med att det är en så lång process så är det ju också jättemånga olika delmoment som vi har delat upp processen i som också är ganska tydlig egentligen. Den processen. Och den kanske är tillåtelsen för att liksom gå utanför ramarna är större i början där man försöker vara ännu mer kreativ för att hitta den bästa kandidaten att gå vidare med. Och sen blir det smalare och smalare i termer av att vi inte går bort från en vald kandidat. Men då kommer ju kunskapsdrivandet och kreativiteten kring det fram där man kanske måste hitta vägar för att hitta rätt patient och hitta vägar för att förstå patientpopulationerna och vilka som har nytta av en behandling in. Så det finns så himla många lager av kreativitet och lager av delmål att det nog aldrig riktigt blir tråkigt. Sen så rör jag mig kanske mer i den tidiga läkemedelsutvecklingen och kan också tycka att jag inte är lika användbar om man säger där man vill använda mig som ett lager av stöd så tycker inte jag själv att jag bidrar senare. Om det har att göra med att jag själv också tycker att den processen inte är lika kreativ eller om det också har att göra med att jag kanske inte heller kan vara kreativ för att jag inte har lika stor kunskap, det vet inte jag. Jag tänker att det kan vara båda delarna.
Ja, jag tycker det låter rimligt. Men smart att man ska dela upp det lite grann. Det kanske blir så automatiskt inom läkemedelsindustrin. Men att man delar upp det i mindre mål för att kunna hålla sig kreativ och medveten.
Säkert.
Ja. Men då kan vi gå vidare till nästa fråga. I artikeln Promoting Creativity and Innovation in Engineering Education från 2015 så diskuterar David H. Cropley, professor i ingenjörsmässig innovation vid University of South Australia, hur kreativitet, ingenjörskap och innovation hör ihop. Utan kreativitet menar Cropley att nya problem som uppstår i samhället är begränsade att lösas av redan existerande lösningar. Ett sådant problem skulle kunna vara antibiotikaresistens, vilket är ett förhållandevis nytt och växande problem i samhället. Vidare så uttrycker Cropley kritik mot att ingenjörer bara utbildas till att lösa väldefinierande, konvergerande och analytiska problem. Och Cropley menar att kreativitet aktivt måste inkluderas i ingenjörsutbildningar för att innovationer mot nya problem ska kunna genereras. Och du arbetar ju som universitetsprofessor och är verksam inom flera innovativa företag där kreativitet är en bidragande framgångsfaktor, misstänker jag i alla fall. Hur försöker du inkludera kreativitet i ditt arbete som universitetsprofessor? Har du någon gång erfarit eller reflekterat över problemet som Cropley beskriver i sin artikel? Att ingenjörer inte är så bra på innovativ problemlösning som vi tror?
Ja, eller jag vet inte om jag ska riktigt hänga ut ingenjörerna. Nej. Det vet jag inte om det är rättvist att göra. Men däremot tror jag att vi alla har olika roller i den här processen. Och att jag tycker absolut att vi borde vara mycket bättre på kreativitet och tillåta det. Och jag vet inte liksom om det är en balansgång alltid där man liksom måste på något sätt hitta en väg framåt och skapa en box där man leder arbetet framåt och att det kanske ibland då tar över när kreativiteten kanske liksom går åt alla håll och ingen riktigt känner var är vi på väg, och det skapar en osäkerhet hos teamet.
Mm.
Och den där balansgången tippar ju fram och tillbaks. Men om man pratar om det som han beskriver då, utifrån ett utbildningsbehov, så tror jag vi är dåliga på det. Men samtidigt så, återigen om jag går tillbaka till vad jag sa, att jag kanske rör mig inom mitt område där jag kan vara kreativ för att jag har en baskunskap att vara kreativ inom. Och på något sätt är ju utbildningen då den basen ingenjörerna behöver för att sen kunna bli kreativa. Och då får man ju se till att man skapar tanken på att basen ska ge utrymme för kreativitet. Men inte förvänta sig kanske att ingenjörerna per se kommer kunna vara det direkt. Och att arbetslivet kan skapa den möjligheten. Och då måste ju arbetslivet också tillåta det. Så det är nog kanske lite snävt att säga att bara utbildningen ska förmå en person att bli kreativ, tänker jag.
Mm, intressant. Kul att du tar upp arbetslivet också där. För kreativitet är ju verkligen en, som vi redan pratade lite om, en pågående handling. Mm. Så det ska ju fortsätta sen efter utbildningen också.
Mm.
Någonting du nämnde lite kort där var team. Att det är bra att ha ett team och att man kan arbeta tillsammans. Vill du utveckla det lite grann?
Ja, alltså vi har ju olika roller att spela där. Och vi kanske oftast då också har en projektledare i teamet som har en målbild framåt. Den liksom framåtsträvande målbilden kan ju också ibland göra att man stänger diskussioner och kreativa möjligheter för att man har både tidsbrister och pengabrist. Liksom. Så att teamet roll i det här och tillåta att teamet fungerar för alla delar och nivåer av processen är ju viktig. Och då är det ju liksom på något sätt både individen och teamet som måste se till att man öppnar upp för allas möjlighet att engagera sig, tänker jag.
Mm.
Och det är ju liksom ett dåligt team är ett dåligt team och ett bra team är ett bra team, och det finns på olika nivåer och ja. Det jobbar vi ju alltid med, tänker jag, i både akademin, i studiemiljön, i arbetslivet. Att hitta det där ultimata teamet som gör allt liksom, på något sätt.
Ja, det är inte lätt. Men tack så jättemycket för ett intressant svar. Jag tänker att vi går vidare till nästa del av podcasten, och den handlar om estetik. Och ja, den andra delen av podcasten handlar om estetik. Och estetik är liksom kreativitet ett ganska svårdefinierat begrepp. Vad är det första du tänker på när du hör ordet estetik?
Alltså jag tänker på något som tilltalar mig på något sätt. Det behöver ju inte liksom vara vackert nödvändigtvis. Men något som kanske triggar intresse på något sätt hos mig.
Mm.
På olika nivåer.
Ja.
Mm.
Det var ett bra svar, tror jag. Jag håller med dig om det. Men vi går in på första frågan. I artikeln Aesthetic Values in Chemistry från 2014 så undersöker Joakim Schummer, docent i filosofi, hur estetiska värderingar påverkar forskning inom kemi. Och nu för tiden är det en självklarhet att färgstarka illustrationer av strukturer och reaktioner på molekylär nivå inkluderas i forskningsartiklar. Schummer menar att illustrationerna har en betydande påverkan på den kemiska forskningens framtid, då de hjälper till att formulera både frågor och svar. Schummer poängterar dock att illustrationerna kan ge upphov till problem, då många av de lagar som gäller på molekylär nivå inte råder i den värld vi människor upplever. Även om illustrationerna på ett produktivt sätt för samman de två olika värdena, så riskerar det därför att missleda personer med bristande kunskap inom området. Och i ditt arbete som forskare så konsumerar och publicerar du flera forskningsartiklar per år. Hur använder du dig av illustrationer i din skapande process? Upplever du att det är svårt att skapa representativa illustrationer av strukturer och reaktioner på molekylär nivå?
Ja, jättesvårt. Och ja, förenklingen innebär, tror jag, att man tyvärr leds åt felaktiga konklusioner och tankar. Och speciellt, som du säger, att det kan ske om man till exempel inte har kunskap på djupet om ett ämne. Att man då ser den här illustrationen och får en uppfattning som kanske inte alls ger den möjligheten att ta det vidare. Och tankarna kanske blir direkt felaktiga. Och på frågan om jag jobbar med illustrationer. Ja, det måste jag ju göra hela tiden för att förmedla ett budskap. Jag verkar ju inom immunologi framförallt och immunterapi. Och där har vi ju varit väldigt som grupp duktiga egentligen på att illustrera saker. Och där har vi kanske två problem, både illustrationerna men också termerna vi använder. Vi är väldigt sugna på att använda krigstermer inom immunologi. Vilket också i sig själv skapar kanske felaktiga analogier kring hur saker förhåller sig i immunförsvaret. För att det är inte tänkande varelser som bedriver ett krig. Så jag tycker att på ett sätt så gör vi det bra. Vi använder oss av illustrationer och beskrivningar och vi måste göra det för att allmänheten ska förstå. Men vi måste också reflektera ännu mer själva hur det påverkar oss och andra sätt att ta sig an nästa steg i forskningen. Det är inte helt enkelt faktiskt.
Nej, nej. Det är svårt att illustrera någonting som är så litet, kan jag tänka mig. Men intressant. Och sen i samma artikel så uttrycker Schumer att det är estetiskt att lösa ett komplext problem med en mindre komplex lösning. Och detta är någonting jag kopplar till bioteknik specifikt, där redan existerande biologiska komponenter och system används i tekniska tillämpningar för att lösa komplexa problem. Och både Vivologica, som du är medgrundare till, och Ultimovax, som du är utvecklingschef hos, tycker jag är bra exempel på företag som försöker lösa komplexa problem med mindre komplexa lösningar. Hur förhåller du dig till simplicitet i ditt arbete som entreprenör?
Oj, svår fråga. Men jag tänker att vi absolut ska förenkla och också våga oss använda av det enkla för att lösa ett problem eller ett delproblem. Och att man som kanske innovatör ibland blir för komplex av sig. Men jag tänker också att vi använder ju oss av personer ofta som vi pratar med och bollar idéer och kunskap kring. Och därför så kan vi ju oftast också döda för komplexa processer rätt tidigt. Inom medicin så försöker vi ju alltid ha diskussioner över kunskapsgränserna med personer i kliniken som har kunskap om läkemedelsförskrivning, biverkningar, patientgrupperna och så vidare. Och allt det gör ju att man hela tiden tänker på hur ska vi ha en process som är enkel att introducera. Och även där kring Vivologica då, så har ju jag upplevt en komplexitet i hur vi samlar data från våra prekliniska studier. Och den typen av datainhämtning som vi gjorde från papper, penna till kanske Excel och sen vidare in i ett annat datasystem och sen tillbaks. Alltså det är ju absurt på något sätt att hålla på med det. Och då är ju de här liksom enkla lösningarna vackra på något sätt.
Ja, ja, det är skönt att kunna göra saker smidigt. Ja. Men särskilt för det som du håller på med, forskningen är ju komplex. Så det kan vara någonting som flyter på i alla fall.
Ja, men precis. Och sen också att alla komplexa processer riskerar ju också att introducera fel på sikt. Så att, ja.
Ja, men intressant. Vi går redan till nästa fråga. Så att alla produkter berör kunder med ett estetiskt värde är något som Sara R.S.T.A. Elias med flera skriver i artikeln The Aesthetics of Entrepreneurship, How Arts Entrepreneurs and Their Customers Co-Create Aesthetic Value från 2018. Det estetiska värdet, menar Elias med flera, är intersubjektivt, det vill säga uppstår i relationen mellan entreprenören och kunden när de interagerar med produkten under utvecklingsfasen. Och jag förstår Elias med fleras resonemang, men tycker inte riktigt att det är fullt applicerbart då produkten är ett läkemedel. Och du har redan pratat lite grann om det här, Sara, men du är verksam inom läkemedelsindustrin och upplever du att det finns rum för estetik när man utvecklar läkemedel? Om ja, på vilket sätt tycker du att estetiken förmedlas?
Ja, jag funderade på det lite. Det är ju som du säger, liksom på ett rått sätt kanske det är svårt att se estetiken i läkemedelsutvecklingen. Men samtidigt så tycker jag liksom att mycket handlar ju om datan ut. Och när vi pratar om tilltalande saker då, estetiskt, så är ju oftast det som talar till alla oss som håller på med det här är ju datan. Mm. Och det är ju väldigt mycket data som kommer. Och det talar ju kanske till olika personer på olika sätt. I det tidiga projektet talar det ju till den kreativa personen, att personen har funnit en lösning till exempel, om man har en kandidat som är bättre än en annan. Och det är ju tilltalande.
Mm.
Och det är ju estetik i det på något sätt. Och sen i den senare fasen i samarbetet med kliniken så talar ju datan till kliniken om att behandlingen har eller har inte fungerat. Och har den fungerat och också har mindre biverkningar, så är det estetiskt tilltalande, tänker jag, på något sätt. Att det talar till kliniken. Jag vet inte, jag skulle känna så, tror jag, i varje fall. Det kanske är olika om man tänker kanske att det talar ju också för patienten såklart, men den samlade bilden för populationen blir ju talande också. Ja, jag tror nog ändå att det talar och är estetiskt tilltalande.
Okay. Så estetiken liksom är under hela processen bara liksom, den är med som bidragande faktor, för man gillar liksom det som fungerar helt enkelt.
Jag säger så, men det är första gången jag reflekterat över det.
Ja.
Så jag vet inte, men så skulle jag nog resonera.
Ja, men intressant. Ja, men vad kul. Då går vi vidare till den sista delen av podcasten som handlar om hållbar design. Och ja, den tredje och sista delen av podcasten handlar då om hållbar design. Hållbar design är något som jag tror många kopplar till miljömedvändlighet. Därför tänker jag börja med att fråga dig om hur det företagen du är verksam inom arbetar med att utveckla miljövänligt hållbara produkter.
Mm. Och menar du då hållbarhet i ett brett perspektiv som både är ekologiskt och socialt hållbart eller enbart ekologiskt?
Jag tänkte mest på det ekologiska hållet.
Så det är ju en produktionsaspekt som vi måste jobba med kring hållbarhet. Och ofta så är ju produktionen i de här stora skalorna som läkemedelsutvecklingen hanterar någonting som man inte kanske gör inom bolagen. Och då blir ju hållbarhetsarbetet för produktionen någonting som man får driva i upphandlingsfrågor mer kanske än att man kan driva det själv. Och att man på något sätt får försöka se till att man är i framkant av hållbarheten i det man upphandlar. Och jag tror att det allra lättast för de stora bolagen att ligga där i framkant om man har begränsat med kunskap och resurser. I de små bolagen kan det vara utmanande. Jag tänker att det man kan göra, som jag försöker göra, det är väl att lyfta frågan och diskutera det. Sen om vi lyckas hela vägen, det vet jag inte. Helt.
Mm. Intressant det du säger med att stora företagen får leda lite grann. För jag tänker specifikt på Illumina. De är verkligen världsledande inom sekvensering. Och jag vet att det blir väldigt, väldigt mycket super av en av deras körningar. Men jag tror de jobbar ju säkert på det och så. Men det blir väldigt mycket super av de stora företagen också.
Ja, nej, men jag tror liksom att vi kanske jobbar lite liksom övervikt socialt. Social hållbarhet i läkemedelsutvecklingen och att vi borde bli ännu bättre på den ekologiska hållbarheten om jag ska vara självkritisk.
Ja. Samtidigt kan man tänka att om det är någon bransch som kanske får vara lite omiljövänlig, kanske är de som just gör så mycket social nytta.
Ja, kanske, men inte på bekostnad av andra länders miljö då. Så att, nej, men jag tycker nog att vi ska bli bättre generellt. Ja,
ja. Ja. Men kul. Då går vi in på första frågan. Med hållbar design menas det teorier och metoder som med utgångspunkt i ekologiska, ekonomiska och sociala villkor används för att skapa välfärd. Av det företagen som du har varit med och grundat tycker jag specifikt att Vivologica är intressant att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv. Så Vivologica arbetar med att utveckla en målbaserad plattform för hantering av data från in vivo-studier. Och jag läste på företagets hemsida att den målbaserade plattformen inte bara skulle kunna hjälpa forskarna att lagra data utan även i tidigt skede identifiera trender i datat. Och potentiellt så kan ju detta leda till både ekonomisk och social hållbarhet. Så hur kommer det sig att du var med och grundade Vivologica? Och på vilket sätt tycker du att Vivologicas innovativa produkt är relaterad till hållbar design?
Ja, det här är ju liksom utanför mitt expertområde, själva mjukvaruutvecklingen. Så det här kom ju utifrån, som jag sa tidigare, ett problem i hanteringen av data som jag tyckte att vi slet med. Och där jag såg att vi både la tid, pengar och kanske felaktigt, tycker jag, jobbade med det här och att det fanns en enklare lösning. Och då så hade det ju startat ett typ venture capital-bolag då som startade i Stockholm, Hidden Dreams. Och deras affärsidé är ju att starta små bolag som förenklar hanteringen av manuella problem, kan man säga, till en business-to-business SaaS-lösning. Och då fick man ju skicka in problemet man hade till dem. Och i den processen så tittade man ju på om problemet också hade en möjlighet att skapa ett företagsvärde. Och sen hade man möjlighet att vara med som medgrundare då. Så det var i den processen där jag var idégivare, kan man ju säga, som jag fick vara med och medgrunda Vivologica. Men sen kom det ju expertis kring mjukvaruutvecklingen från Hidden Dreams då.
Kul att en liten tävling blev ett stort företag. Så när vi ändå pratar om Vivologica, så Vivologicas innovativa produkt riktar sig till en väldigt specifik kundgrupp. Samtidigt som deras produkt därför inte berör en så stor publik direkt, så skulle deras produkt indirekt kunna ge uppåt till stor samhällsnytta genom att bidra till nya läkemedel snabbare och billigare. Till skillnad från Vivologica så har företaget Ultimovax, där du arbetar som utvecklingschef, potentialen att direkt beröra en mycket stor publik med sitt universella vaccin mot cancer. Så att alla produkter, eller att produkter medvetet kan skalas för att maximera den sociala inverkan och den ekonomiska vinsten är något som Jill Kirkill med flera uttrycker i artikeln Designing with Purpose, Advocating Innovation, Impact, Sustainability and Scale in Social Entrepreneurship Education från 2018. I artikeln så uttrycker Kirkill med flera att företag antingen skala brett eller skala djupt, det vill säga rikta sig till en väldigt bred kundgrupp eller en väldigt specifik kundgrupp för att skapa samhällsnytta. Och jag tycker då att Ultimovax är ett bra exempel på företag som skalar brett och Vivologica är ett bra företag som skalar djupt. Så håller du med mig om att Vivologica är ett bra exempel på ett företag som skalar djupt och att Ultimovax är ett bra exempel på ett företag som skalar brett? Förutsatt att både Vivologicas och Ultimovax produkter når marknaden, vilken produkt tror du kommer ge upphov till störst samhällsnytta?
Ja, det är ju supersvårt att förutspå, eller hur?
Ja.
Kunde man det så skulle man ju veta var man skulle lägga sina pengar. Men jag tänker mig att det är som du säger, liksom det breda kontra det djupa. Men samhällsnyttan är ju på så olika nivåer. Liksom, där man kanske, som du säger på Ultimovax, så kan man ju se en bred lösning inom onkologi. Och det är ju ett så kallat universellt cancervaccin som kan komma många till gagn, men det är ju fortfarande en tid kvar innan vi vet om det håller. Och det följer ju vi via kliniska studier då som vi hämtar den informationen från. Men det har ju en global påverkan såklart. Och Vivologica, som du säger, det är ju djupt, det är ju liksom en nischad lösning. Men om man då kan få fram läkemedel, det är ju så svårt att säga om på ett bättre sätt och med mer robusta data och förenklade processer, så har ju det ett grepp att slå brett också till slut.
Mm.
Men jag kan inte svara på det här känns ju som en sån här framtidsvision, men jag hoppas ju att båda har potential att påverka samhället till det positiva, såklart. Och sen mer generiskt, om man ska prata om läkemedelsutveckling, så tänker jag liksom att man kan tänka både brett och djupt på läkemedel. Därför att det har ju visat sig ibland att kan man förstå vem man ska behandla och nischa behandlingen med hjälp av biomarkörer, då kan man ju ibland också tänka sig att det blir bättre samhällsnytta även om det är ett fåtal som får behandlingen. För att då fungerar det ju verkligen för de som får det. Och då använder vi resurserna mycket bättre. Alla liksom innovationer på alla sätt är ju viktiga, även liksom de nischade delarna, oavsett vart de finns.
Ja, bra slutkläm tycker jag. Ja, jag ville verkligen ställa den här frågan, för att man tänker initialt att men vaccin mot cancer, det måste vara så bra och gynna så många människor, och det gör det ju. Men en datalösning kan också göra väldigt stor nytta. Mm. Så kul att höra dina tankar om det här. Vi kan ta nästa fråga. Så i artikeln Sustainable Frugal Innovation, The Connection Between Frugal Innovation and Sustainability från 2019, så försöker Martin Albert, doktor i innovativ forskning och teknikbaserat management vid Chemnitz Tekniska Universitet, identifiera sambandet mellan frugala innovationer och hållbarhet. Enligt Albert är en frugal innovation en ny lösning genererad genom bearbetning av redan befintlig produkt. Vidare karaktäriseras frugala innovationer att de är kostnadseffektiva, funktionella och har optimal prestationsförmåga. Frugala innovationer anses till följd av detta samt det faktum att de utnyttjar naturtillgångar på ett effektivt sätt, ofta som hållbara. Och jag vet lite för lite om de innovationer som du har varit med och utvecklat och om frugala innovationer. Och jag har därför svårt att avgöra om de är frugala innovationer eller inte. Något jag däremot kan konstatera är att samtliga innovationer är eller har potential att bli kostnadseffektiva, funktionella och för sin tid har en optimal prestationsförmåga. Anser du att innovationerna du har varit med och utvecklat därför är hållbara?
Ja, jag kan inte heller säga att jag är expert på det här, men det finns ju liksom ett tryck på läkemedelsindustrin till exempel att ha effektiva och skalbara och kostnadseffektiva processer för produktionen. Och att det ska också då ge upphov till substansmängder som kan täcka ett globalt behov. Och om vi pratar om social hållbarhet, då vill vi ju också tillgängliggöra en substans när den väl är godkänd då, läkemedelskandidat, för hela jordens befolkning på ett jämlikt sätt. Och där kanske vi inte är idag, därför att vi ser till att våra läkemedelssubstanser oftast kanske blir godkända i USA först, för det är en marknad som fungerar. Och sen så breddar vi till EU och andra länder. Men det är ju kanske också ett stort behov då i utvecklingsländerna. Och det är ju också så svårt att prata om det här, för att bolagen bedrivs ju på något sätt av riskkapital där man måste våga satsa för att få igen någonting. Och då måste de också se att de får igen det på sikt. Om vi pratar decennier, så blir ju på något sätt det här tillgängliggjort för alla genom att vi har skapat effektiva processer för produktionen. Och det inkluderar ju de bolagen jag jobbar med. Att det är ju ett fokus för oss också, såklart, att ha en social hållbarhet i det här. Och en produktion som håller ekonomiskt. Så när patenten släpper, då blir ju, tycker jag, innovationerna mer tillgängliga. Men det finns ju såklart ett behov av att göra ännu mer på tillgängligheten och rättvisan i att läkemedel ska finnas för alla. Jag har inget recept på hur det ska gå till på något sätt för att inte förstöra viljan att betala för innovation.
Mm.
Men det är absolut ett moment 22 i det här.
Ja, läkemedelsbranschen är ju väldigt speciell just för det kostar så himla mycket pengar. Och det krävs ju verkligen väldigt, väldigt mycket forskning också som du var inne på. Mm. Det leder också faktiskt in väldigt bra på nästa fråga. Så i samma artikel så diskuterar Albert hur frugala innovationer påverkar olika geografiska marknader på olika sätt. Så frugala innovationer är oftast ämnade för utvecklingsländer då dessa i högre utsträckning efterfrågar kostnadseffektiva lösningar. Till följd av detta är det den sociala och socioekonomiska hållbarhetseffekten som har störst betydelse för utvecklingsländer. I utvecklade länder däremot menar Albert att det är den ekologiska och socioekonomiska hållbarhetsaspekten som är mest central. Och bioteknik det är ju en väldigt speciell och en väldigt snabbt växande marknad där det har skett väldigt stora framsteg under en mycket kort tid. Samtidigt är potentialen väldigt stor. Utöver att det finns många saker kvar att upptäcka har väldigt många befintliga produkter möjligheten att utvecklas och bli tekniskt mycket, mycket bättre. Till följd av detta så har frugala innovationer inte bara möjligheten att skapa stort socialt värde i utvecklingsländer, menar jag då, utan även i utvecklade länder. Och jag håller därför inte riktigt med vad Albert uttrycker i sin artikel. Och Sara, du får rätta mig om jag har fel, men jag misstänker att företagen du är verksam inom främst verkar i utvecklade länder. Skulle du påstå att marknaden i utvecklade länder främst efterfrågar ekologisk och social hållbarhet? Och håller du med mig om att bioteknik är en väldigt speciell marknad att verka inom på grund av att potentialen då är så stor?
Kan du upprepa varför du inte höll med? Jag tror inte jag hängde med helt.
Nej, det är väldigt mycket text. Så jag håller inte riktigt med Albert för att potentialen är så stor inom bioteknik.
Så att den kan vara... för fler, menar du?
Ja, jag menar mer att både inom i utvecklade länder så är det mycket mer ekonomiska aspekten. Men eftersom potentialen också är så mycket större inom biotekniken än i många andra branscher så tycker jag också att den ekonomiska aspekten kan liksom spela in i utvecklade länder också. Och den men socioekonomiska och så vidare. Så det är mer...
Ja, okej. Okay. Att det värdet kommer in även i utvecklade länder.
Exakt.
Ja, jo, men det håller jag med om. Absolut. Det håller jag med dig om. Ja. Och som du säger, alltså, det blir på något sätt en innovation i innovationen och sen en ytterligare innovation i innovationen så bygger vi ännu mer kreativa lösningar och så kan vi också se möjligheterna att få ner priset och få en mer skalbar produkt och kanske också lyckas få en produkt som kan implementeras i en icke-laborativ miljö för att se till att utvecklade länder också kan få användningen och så blir det liksom en del i affärsmodellen för bolagen också. Mm. Så det finns så många aspekter tror jag också, du har helt rätt.
Nice. Ja, men då börjar programmet leda mot sitt slut faktiskt. Har du någonting som du slutligen vill tillägga?
Nej, men väldigt roligt att få vara med och tänka på de här frågorna. Väldigt roligt initiativ från din sida. Och fler såna här reflekterande samtal behövs tror jag för att vi ska bli bättre på hållbarhet och kreativitet på sikt. Mm.
Ja, tack så jättemycket för att du vill vara med också.
Tack.
Tack.